Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdemy, där jag tänkte fortsätta serien om kriget 1812 då. Det här lite kanske bortglömda men oerhört intressanta kriget. I förra avsnittet så pratade jag lite grann om mobiliseringen och styrkeförhållanden mellan de båda sidorna. Jag pratade också om krigsmålen som var lite oklara, där man i olika delar av USA var långt ifrån överens. Men Madisons administration var beslutsamma på att erövra Kanada, oavsett om det skulle bli en bricka i fredsförhandlingarna eller om det skulle bli en del av USA permanent. Och idag tänkte jag skulle prata lite grann om USAs Kanada-offensiv 1812 och hur den gick då. USA hade ju initiativet från start, men kriget började, kan man säga, på många sätt ändå dåligt för landet. Med de här kvalitetsproblemen som rådde inom armén så var det ju kanske på många sätt inte särskilt underligt att en offensiv mot Kanada skulle bli lite svårare att genomföra än vad man kanske tänkt sig från början då. Jeffersons självförtroende om att det bara var att marschera dit skulle få sig en rejäl turn. Madison och krigsminister Eustis och deras generaler satte ju fart med planerna för en offensiv mot Kanada då. Tittar man på en karta över Kanada då som nu så är det ju lätt att förstå vikten av den här stora St. Lawrence-floden då. Hela regionen runt de stora sjöarna och alla dess bifloder binds ju ihop vattenvägen ut till Atlanten via den här St. Lawrence-floden. Den som kontrollerar floden, kontrollerar ju trafiken mellan Atlanten då och därmed med Storbritannien och resten av Kanada runt de stora sjöarna. Och på den här tiden så var ju vattenvägarna också i princip de enda vägarna eller de absolut smidigaste vägarna. Åtminstone om man pratar större logistik som handel eller arméer. Att ta sig runt bland kanadensiska bosättningar och fort och orter innebär ju att man behövde ta sig runt med båt på sjöarna och floderna då. Längs själva St. Lawrence-floden i sig då fanns det ju två befästa städer som helt dominerade floden då, Quebec och Montreal. Den som kontrollerade de här städerna ägde ju Kanada helt enkelt kan man säga. Kunde USA erövra någon av de här fästena så ströp man ju så att säga kommunikationen mellan Atlantkusten och hela regionen då längs de stora sjöarna då. Ett anfall mot Quebec valde man snabbt bort. Quebec var rejält befäst och låg dessutom nordväst om norra New England kan man säga då. Idag i närheten av delstaten Maine, men Maine var ju vid den här tiden ett norra distrikt av Massachusetts. Och eftersom krigsentusiasmen var minst sagt ljummen i New England där federalisterna i oppositionen dominerade så skulle det bli ganska svårt att få trupper och förnödenheter för en kampanj mot Quebec. Och därmed återstod ju Montreal som var något mindre befäst. Men även om Montreal var det huvudsakliga målet så antog Madison och gänget en plan framarbetad av general Henry Dearborn som gick ut på en offensiv mot Kanada på flera fronter då. Att enbart anfalla Montreal skulle vara att slösa bort den entusiasm som fanns i kriget i nordvästra USA då. Man ska komma ihåg att de flesta sådana här krigshökar som Henry Clay kom ju från det som då var västra USA, alltså territorier och delstater öster om Mississippi-floden men väster om Appalacherna då. Och där fanns ju en entusiasm för kriget som man ville ta tillvara på då. Planen man beslutade sig för bestod därför av en offensiv mot Kanada längs tre fronter. Dels en offensiv mot Montreal men också en offensiv längs Niagara-fronten och en offensiv längre västerut längs Detroit-fronten då. De här två senare offensiverna skulle ju ske mot det som kallas för Upper Canada eller Övre Kanada, det som idag kanske framförallt kallas för Ontario. Det här Övre Kanada var glest befolkat, glest försvarat och USA räknade med att britterna inte skulle kunna stå emot ett anfall från två riktningar. Då. Dels ett anfall från väster, från Detroit då, och ett från söder längs den här Niagara-fronten. Så, och om man kunde erövra det här så kunde ju Övre Kanada var en pusselbit att förhandla med i fredsförhandlingarna då. Det var ju inga fel på den här planen för offensiv mot Kanada i teorin, men när planen väl skulle sättas i verket så kan man väl säga att allting verkligen gick fel då. Medan de amerikanska generalerna begick blunder efter blunder så var britternas triumfkort den skickliga generalen Isaac Brock som gjorde under med de resurser han hade att förfoga över som vi kommer att se här. Men om vi börjar med Detroit-fronten då så kan man ju tänka på att Detroit idag är ju en storstad då. Men vid den här tiden så var det ju en liten utpost, ett litet fort i vildmarken. Men vid Detroit fanns en general William Hull med en armé på 2200 man. Och mot sig kanske han hade som mest på andra sidan floden 250 kanadensare förstärkta visserligen då med den här kända Shawnee-ledaren Tecumseh med ungefär 1000 krigare. Som tur var för kanadensarna så var ju den här Isaac Brock på plats då vid orten Malden som ligger i närheten av Detroit redo att leda de här kanadensiska trupperna och med dess allierade ursprungsamerikaner då. General William Hull då, den amerikanska befälhavaren, var ju en 59-årig guvernör i Michigan-territoriet och han var verkligen en relik från förr. Han hade varit befäl redan under frihetskriget och hade blivit till åren komna. Han var ganska obeslutsam och långsam och befälen och soldaterna i hans armé hade tappat förtroende för honom egentligen redan innan kampanjen inleddes. Under en parad i Detroit hade han till exempel tappat kontrollen över sin häst och tappat sin hatt och frenetiskt greppat hästens man för att rädda sig och i västens vildmarker där fysisk styrka och skicklighet till häst var en förutsättning för överlevnad hade ju halssoldater tappat all tillit till honom. Redan innan krigsförklaringen kom hade Hull samlat sina mer reguljära trupper och Ohio-milis i den nya delstaten Ohio. Ohio blir ju en delstat, tror jag, 1803. Och marscherat västerut då med målet att nå Fort Detroit. Och under sommarmånaderna i juni och juli försökte han hugga en väg i skogen mellan orterna Urbana i Ohio och Fort Detroit. Ett företag som var lättare sagt än gjort då. Ovetande om att kriget redan hade deklarerats hade han dessutom skickat sina personliga saker med båt på sjön Lake Eyre. Och britterna däremot hade ju nått av krigsförklaringen och beslagtog den här båten. Och via då Hulls förlorade korrespondens fick fienden en ganska klar bild av hans planer och hur stor hans armé var då. Hull nådde Detroit i början av juli 1812 och inledde sin offensiv då. Han korsade floden över till kanadensisk mark med målet att erövra den kanadensiska fästningen i området då, Fort Malden. För att känna lite på Fort Maldens försvar skickade Hull fram en styrka under löjtnanten Louis Cass, en person som senare blir en väldigt känd demokratisk politiker som både var guvernör för Michigan och satt i kongressen både som representant och senator, var krigs- och utrikesminister och sen 1848 så är han ju demokraternas presidentkandidat också. Den då 30-årige Louis Cass kunde rapportera att försvaret såg ganska överkomligt ut och rekommenderade Hull att anfalla dem. Den amerikanska armén var antagligen dubbelt så stark. Hull hade också på fiendemark utfärdat en ganska högtravande proklamation där kanadensiska medborgare erbjöds amerikansk frihet. Och det hade faktiskt lett till att vissa invånare och kanadensisk milis valt att återvända hem eller gå över till den amerikanska sidan då. Så att det ser ju lovande ut från start då, men den här gamla generalen Hull bestämde sig för att inte förta sig och ha för bråttom då. Han ville bygga vagnar för sina kanoner och han ville övertala 200 milismän från Ohio att våga korsa floden bortanför amerikanskt territorium. Det här var en sån här första situation där milistrupper inte ville användas till annat än försvar då, så att säga. Och han ville också invänta förstärkningar och förnödenheter som var på väg från Indiana. Efter att ha varit inaktiv i 3 veckor så nåddes Hull av den första dåliga nyheten då kolonnen med förnödenheten hade stannat vid Racingfloden några mil bort och innan de hann möta upp Hull så blev de besegrade av en styrka av ursprungsamerikaner som var lojala till Kanada så att de här förnödenheterna hann aldrig fram då. Sen nåddes han av en annan dålig nyhet ganska samtidigt då och det var ju nyheten av att britterna hade erövrat den jättelilla amerikanska utposten längst upp i nordväst, Fort Mackinac. Mackinac låg i sundet egentligen då mellan de två stora sjöarna Lake Huron och Lake Michigan då. Idag finns det ju en jättestor bro där som binder samman den norra och södra delen av delstaten Michigan. Michigan är en sån delstat som är så att säga uppdelad på två territorier. Fransmännen hade ju byggt ett fort där redan på 1700-talet och då hade det kallats för Fort Michilimackinac. Med Fort Mackinacs fall så började Hull omedelbart oroa sig för ett anfall i ryggen av ursprungsstammen lojala med britterna då. Det här innebär att han genast avbryter sin egna om en lite tafatta offensiv och återvänder till Fort Detroit, tryggheten där och omgrupperar. Väl där så skickar han också iväg Louis Cass med 400 man för att öppna upp kommunikationen med Ohio vilket försvagar honom ytterligare då. Under tiden så samlar den här företagsamma brittiska generalen Isaac Brock sina trupper och fick förstärkningar så att han kom upp till 1600 man. Och det gör att han intar en position på andra sidan floden, väl synlig från Fort Detroit. Och återigen så lyckas britterna också komma över en postväska och Brock kunde i beslagtagna brev läsa sig till hur låg moralen var bland de amerikanska underbefälen och soldaterna och hur litet förtroende de hade för sin överbefälhavare Hull då. Brock var ju smart då att spela lite grann på amerikanska rädslor för ursprungsamerikaners vrede. Så han riktar sina kanoner mot Fort Detroit, ber Hull att kapitulera för att undvika, som han uttrycker det, ett utrotningskrig. Han planterade också falska brev som hamnade i amerikanska händer där Brock skrev om hur en stor indianstyrka då var på väg och att han hade svårt att kontrollera de här allierade stammarna. Det här tillsammans bildar ju någon slags subtila hot om en slags indianmassaker, och den träffar ju helt rätt då. Hall hade både många civila kvinnor och barn då i fortet, och värst av allt var att han också hade sin egen familj där. Så till ett av underbefälen nu så utbrast han: "My God, what shall I do with these women and children?" Hotet om belägring och eventuell massaker verkar ha tärt ganska hårt på Hall då. Den nervösa generalen försökte då döva sina problem med alkohol och betedde sig enligt vittnen allt mer underligt. Han hittades lite här och där i fortet medan han gick runt och sluddrade då. Och utan att överhuvudtaget överlägga med andra officerare så valde Hall den 16 augusti 1812 att kapitulera och överlämna Fort Detroit till britterna då. Så man kan säga att Isaac Brocks psykologiska krigföring gav en vinst och en erövring utan att man behöver avfyra ett enda skott egentligen då. Ett av de amerikanska befälen vittnade att "even the women were indignant at so shameful a degradation of the American character." Så att de andra i fortet är ju inte nöjda över den här kapitulationen. När Hull senare skulle utväxlas från sin fångenskap så blev han faktiskt ställd inför krigsrätt och dömd till döden för feghet och oansvarighet i tjänst. Domstolen rekommenderade emellertid nåd med hänvisning till dels hans ålder och dels hans tidigare tapperhet under frihetskriget. Något som president Madison köpte och gav honom nåd, så att man kan säga att skammen fick räcka som straff för Hull då. Hulls kollaps och kapitulationen av Fort Detroit var ju inte den enda dåliga nyheten i väst då. Innan Hull kapitulerat hade han beordrat en evakuering av Fort Dearborn vid södra Lake Michigans strand då, alltså det som är dagens Chicago. Hull resonerade lite så att fallet av det här Mackinac gjorde försvaret av Fort Dearborn ohållbart. På plats i Fort Dearborn fanns en liten styrka på bara 65 man ledda av kapten Nathan Held och ytterligare ett 20-tal civila. Fortet var ändå ganska robust och förråden var ganska välfyllda, och att evakuera platsen och ge sig iväg i en reträtt i skogarna bland fientliga ursprungsstammar var ju någonting som de flesta i fortet var väldigt tveksamma till då. Men Held däremot menar jag att har man fått en order så är man ju tvingad att lyda den här orden då. Den 15 augusti så genomfördes evakueringen, men sällskapet hann inte säkert långt innan man attackerades av flera hundra indiankrigare, och flera i sällskapet massakrerades till och med efter att de hade kastat sina vapen och gett upp då. Så den amerikanska kampanjen i väst 1812, det blir då egentligen ett fiasko från start till mål då. Istället för att invadera Kanada, som var ursprungstanken då, alltså en offensiv, så gjorde det snarare så att förlusten av Fort Detroit, Fort Dearborn, Fort Mackinac gjorde ju då att USA egentligen tappade helt greppet om hela den nordvästra regionen då. Helt plötsligt så var den amerikanska utposten som låg längst i väst var helt plötsligt Fort Wayne i Indiana-territoriet då. Och det här gör ju att jättemycket nybyggare och bosättningar i nordväst helt plötsligt befann sig utan skydd och utsattes för risken av räder från ursprungsstammar lojala med britterna. Så det här blir ju verkligen ett misslyckande. Istället för att erövra delar av Kanada så har USA förlorat en ganska stor del av sin nordvästra region då, helt enkelt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Nyheterna från Niagarafronten var inte mycket bättre de heller då. Övergripande ansvaret för Niagarafronten och Montrealfronten, alltså längs New York och New Englands gräns mot Kanada. Det ansvaret hade generalen Henry Dearborn som var arkitekten för Kanada-offensiven 1812 då. Först inträffar ju en slags fördröjning av offensiven när en förvirrad Dearborn kom överens om ett vapenstillstånd med Kanadas guvernör efter att han nåtts av nyheterna av att brittiska eftergifterna kring handeln på havet. Dearborn tänker sig att ja, men då är ju liksom själva orsaken till kriget utlöst, så då antar han att då blir det väl inget krig, så därför förhandlar han fram ett vapenstillstånd då. Först efter att han har fått ett förtydligande från administrationen om att kriget fortfarande gällde då. Madison resonerar ju så att det här tvångsrekryteringen av sjömännen var tillräckligt för att fullfölja kriget, så först när administrationen klargjort detta så fullföljer han sin offensiv då och startar framåt. Den här fördröjningen var ju lite olycklig eftersom det gav tid för den här energiska och skickliga Isaac Brock då att hasta österut efter att ha besegrat Hull vid Detroit för att även sköta försvaret längs Niagarafronten då. För USAs sida var det olyckligt att även den här Dearborn var ju en relik från förr som tjänstgjort under frihetskriget. Han hade under frihetskriget kämpat både med Benedict Arnold i hans kampanj mot Quebec men också i den kontinentala armén under George Washington då. Senare hade han varit krigsminister i Jefferson administration då. Men han var så pass gammal och långsam att männen kallade honom för Granny Dearborn. Dearborn själv var ju nöjd med att sköta den här övergripande administrationen från sitt högkvarter i staden Albany då i centrala New York State. Man får ju tänka, lika bra att inte titta på en karta för att förstå det här, men man får ju tänka att det är så att New York är ju väldigt stor och sträcker sig som en liten solfjärde norrut och nordväst mot de här stora sjöarna och Kanada då. Det aktiva fältkommandot för offensiven längs Niagarafronten föll på milisbefälet Stephen van Rensselaer, och enda orsaken till att han fick befälet var att han var en federalist, och för administrationen var det viktigt att federalisterna i New York stödde kriget då. Eftersom många i milisen var republikaner så var det emellertid inte alltid populärt där då, så att säga. Även Rensselaer var till åren komna för ett fältbefäl och han kallades ibland för The Last of the Patroons. Jag vet inte om ni kommer ihåg under den koloniala eran när New York egentligen var tillhörde Nederländerna och Nya Nederländerna, så skapade man ett system med patroons som var liksom någon slags gods och egendomar som där man fick väldigt stora rättigheter. Och det här Rensselaer-familjen var ju ett arv då ända från Nya Nederländerna då. Och Rensselaer, han hade heller ingen som helst militär erfarenhet, vilket ju inte var ovanligt då bland sådana här milisbefäl som utsågs liksom politiskt då. Istället så litade han på sin adjutant och piggare släkting, överste Solomon von Rensselaer då. För att göra en komplicerad situation ännu värre så skickade Dearborn dessutom generalen Alexander Smith från Virginia till fronten för att ha någon där med erfarenhet från den reguljära armén då. Men Dearborn var inte jättetydlig med vem som hade det övergripande befälet. Smith och Rensselaer den äldre hade dessutom väldigt svårt att komma överens om. Så det här är alltså en riktig soppa sett till ledarskap och ansvar och tydlighet och så att säga. Utsikterna för framgång såg ändå initialt bra ut då. I oktober fanns runt 6000 amerikanska trupper på den amerikanska sidan av Niagarafloden, och på andra sidan hade britterna bara runt 2000 man då. Och här är också en bra idé att titta på någon karta och se om jag kan lägga ut någon karta i sociala medier som förtydligar hur det ser ut vid den här tiden med fort och orter och sånt där. Men bara att titta på en modern karta så förstår man liksom vikten av den här Niagarafronten som gränslandet mellan Kanada och USA då. Von Rensselaers plan gick ut på att korsa floden och inta en stark position på den brittiska sidan med ett plats som kallas Queenston Heights. Samtidigt skulle Smith anfalla Fort George dryga milen längre norrut då. Men Smith vägrade vresigt att samarbeta eftersom han vägrade ta befäl från ett milisbefäl då, när han tillhörde den reguljära armén då, så att här uppstod ett problem på en gång då. När den här von Rensselaer satte planen i verket ändå och skulle korsa floden så lyckades en officerare, än idag är det väl lite oklart om det var klumpighet eller om det var fråga om något förräderi, men han rodde över i den första båten tillsammans med alla åror till de andra båtarna då. Det här gjorde att man helt plötsligt stod med en massa båtar utan åror. Så det här gjorde ju ytterligare en fördröjning på ett par dagar innan man var redo att korsa floden då. När det väl sker då så lyckades von Rensselaer få över tillräckligt med soldater för att skapa ett brohuvud. 200 amerikanska soldater gick till anfall mot den brittiska positionen på Queenston Heights. Den här Solomon von Rensselaer ledde anfallet men skadades och de amerikanska soldaterna naglades först fast i en utsatt position längs flodens strand då. Men i takt med att folk skadas så började ju befälet äntligen hamnar i händerna på yngre och lite mer kompetenta befäl då, som till exempel överste Winfield Scott och kapten John Wool då, som senare båda kommer vara hjältar i kriget mot Mexiko då. Och när John Wool hittade en stig som ledde runt den brittiska positionen och i en bestämd attack så drevs britterna på flykt då. Till råga på allt så stupade dessutom den här brittiska generalen Isaac Brock då, när han ledde en motattack, vilket ju var en svår förlust för britterna då. Vid det här laget hade ju amerikanerna skeppat över ungefär 600 man och flera var på väg. Planen såg ut att fungera, men då börjar ett antal problem då. När von Rensselaer kallar på förstärkningar så vägrar hans milistrupper från New York att korsa floden då. Dels eftersom synen av skadade och dödade som skeppades tillbaka över floden sänkte moralen lite. Dels menar man också att man inte hade tagit värvning för något annat än att försvara New York. De tänkte inte korsa floden in på något utländskt territorium för offensiva operationer då. Så samtidigt som amerikanerna inte får över mer förstärkningar så gick britterna till motoffensiv mot de amerikanska trupperna där vid Queenston Heights. Winfield Scott lyckas inte utan förstärkningar stå emot den här motoffensiven och efter att ha retirerat till flodens strand så tvingas han tillsammans med 950 amerikanska soldater att kapitulera då. Von Rensselaer flydde personligen över till den amerikanska sidan då och bitter över den här utvecklingen så sa han upp sig själv i oktober då. Det här gör att Alexander Smith fick ta över befälet längs Niagara-fronten, men han var inte heller kompetent för uppgiften då. Han utfärdade en massa bombastiska proklamationer som till och med britterna uppfattade som lite halvt roande. Och de brittiska soldaterna började kalla Smith för Van Blatter, med lite så blinkning till de här nya Nederländerna och arvet så att säga. Smith mål var att korsa Niagara-floden och anfalla den brittiska posteringen vid Fort Eyre som låg på andra sidan floden från staden Buffalo, men två försök att anfalla Fort Eyre gick om intet när endera hans underbefäl vägrade fortsätta i brist på förnödenheter, uniformer, vapen och ammunition, eller när milistrupper från Pennsylvania även de vägrade att utföra offensiva uppgifter då. Så i november så gav Smith upp för säsongen och skickade hem milistrupperna. Han skyllde bakslagen på underbefäl och underbefälen skyllde bakslagen på Smith. Och det gick så långt att en före detta kongressledamot från västra New York som tjänstgjorde under Smith utmanade honom till en duell då. Och den här duellen blev en harmlös historia då båda missade sina skott. Men en duell då som slutet på den här Niagara-offensiven 1812 kunde kanske inte ha varit en bättre symbolisk händelse då utifrån den här totala osämjan och dåliga ledarskapet som varit så typiskt för hela den här offensiven då. Smith hånades så mycket av New Yorks milistrupper att han inte såg någon annan väg än att återvända hem till Virginia. Så därmed hade ju då två av de här tre offensiverna mot Kanada som USA tänkte genomföra misslyckats ganska rejält här 1812 då. Den tredje offensiven, det var ju den som skulle gå mot Montreal då. Och det var ju kanske den viktigaste i USAs anfall mot det brittiska Kanada då. Den här Henry Granny Dearborn var ju själv ansvarig för den här fronten. Dessvärre, som ni kanske redan misstänkte, så var han ju inte bättre lämpad för uppdraget än vad den här Hull eller von Rensselaer eller Smith varit då. Tiden bara gick under hösten utan att någon offensiv inleddes. Till slut fick krigsdepartementet skicka en uttrycklig order till Dearborn att nu måste du sätta fart här innan säsongen är över. Så först i november ledde Dearborn en armé på 8000 man norrut från New Yorks huvudstad Albany då, där han hade sitt högkvarter till orten Plattsburgh som ligger längs den här avlånga och viktiga sjön i övre New York då, den som kallas Lake Champlain, som är uppkallad efter den här franska upptäckaren från 1600-talet som var en av de första kolonisterna som befann sig i det här området. Dearborn lät ju en del av armén korsa gränsen in i Kanada och under en kort stund så stred de båda sidorna mot varandra. Men återigen vägrade milistrupper att korsa gränsen och Dearborn drog inte bara tillbaka trupperna till den amerikanska sidan. Han avbröt hela kampanjen efter det här extremt halvhjärtade försöket då. Så det här innebär ju då att den amerikanska offensiven mot Kanada 1812 hade misslyckats fullständigt då. Istället för erövring och framgång hade man snarare tappat dels greppet i väst. Man hade kört fast efter inkompetenta eller halvhjärtade insatser i öst. Britterna hade erövrat ett antal viktiga fort i väst och man hade fortfarande greppet om St. Lawrence-floden i trygga händer då. En republikansk tidning sammanfattade 1812 års kampanj mot Kanada bra när de skrev att den inte hade resulterat i annat än disaster, defeat, disgrace and ruin and death. Och det är svårt från amerikansk synvinkel kanske att beskriva det på något annat sätt helt enkelt. Så republikanerna hade ju gått i krig mot Storbritannien i förhoppningen om att erövringen av Kanada skulle vara busenkelt. Och den forna presidenten Thomas Jefferson hade ju uttryckt den här attityden bäst när han skrev att the acquisition of Canada will be a mere matter of marching. Men någon mere matter of marching var det inte. Det visade sig att det var ju svårare än vad man överhuvudtaget hade tänkt då. I USA hade man helt enkelt underskattat de här enorma avstånden, vildmarkerna och vädret såväl som motståndarna, samtidigt som man kanske då hade överskattat sin egen förmåga, och hela kampanjen visade hur svårt det var att bygga upp en fungerande armé på så kort tid från det bedrövliga skick som den hade haft i många år. Man kan inte bara på ett par år eller ett år vända en utveckling som hade pågått under många herrans år under bland annat Jeffersons ledarskap och bara tro att armén skulle vara slagkraftig. Den främsta orsaken till det här misslyckandet 1812 var ju dåligt ledarskap. Instruktionerna från krigsdepartementet i Washington till befälhavarna var ju otydliga och förvirrade, och befälhavarna i fält hade ju varit hopplöst gamla och långsamma och inkompetenta då. Milistruppernas agerande hade också varit en enorm besvikelse och visat gång på gång att de inte var pålitliga för offensiver då, så att säga. Så den enda lilla ljusglimten som man kanske skulle kunna hitta under de här landoffensiverna 1812 var ju att det ändå fanns yngre officerare som Winfield Scott, John Wool och andra som visade sig vara kompetenta. Och en annan liten tröst var kanske att den reguljära armén nu fått en viss praktisk erfarenhet inför året efter då 1813 då. Men en annan ljusglimt 1812 som vi kommer att komma till var ju något oväntat då, kanske kriget till havs där USA vinner en del viktiga, åtminstone symboliska, framgångar. Men det ska vi titta på mer i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.